Hej allihopa. Gott att se er. Några nya ansikten för min del. Alltid trevligt. Det är jag som är Lotta och jag ska predika idag. Och vi är ju inne i en predikoserie nu som vi kallar för Ge det vidare. Och vad är det vi då ska ge vidare är ju frågan. Och vi tänkte under veckorna nu fram till påsk försöka titta närmare på detta och ta oss an oss det här temat ur lite olika synvinklar. Och idag så tänkte jag faktiskt prata om pengar. Jag tycker det är alltid lite svårt att sätta rubrik på prediken. Men som Ingmarie sa så satt jag då att leva ett givande liv. Det kan ju tolkas på olika sätt. Så, men jag tänkte prata lite om pengar idag. Och det är ju ett lite spännande ämne att prata om. För jag tycker i alla fall att det bränner till liksom direkt lite grann när man ska prata om det som vi har i våra plånböcker eller på våra bankkonton. Och det är en hel del känslor som kan triggas i samband med det eller funderingar eller misstänksamhet. Varför ska vi prata om pengar i kyrkan? Ska man försöka driva in någonting här? Eller, ja. Det finns en del fallgropar. Och vi pratar ju väldigt sällan om pengar offentligt. Det är inte så ofta man hör den här frågan. Hur mycket tjänar du i månaden? Eller hur mycket har du sparat på ditt bankkonto? Pengar är ju liksom inte det vanligaste samtalsämnet. I alla fall inte vad jag känner till. Men Jesus å andra sidan, han pratade faktiskt väldigt ofta om pengar. Det samtalsämne, eller det han predikade mest om, det var om Guds rike. Men det som kommer på andra plats, det är faktiskt pengar. Vilket är ganska intressant, tycker jag. Varför gjorde Jesus det? Varför var det så viktigt? Så pass viktigt att det var Jesus väljer att tala om så ofta. Och om nu Jesus talade så mycket om pengar och tillgångar, så tror jag att också vi behöver prata om pengar. Så det är det jag ska försöka göra idag. Så vad säger då Bibeln om pengar? Ja, Bibeln säger ju ganska mycket om pengar och rikedom. Det finns texter som målar upp pengar som en mörk sida. Eller att den har en mörk sida. Där vi varnas för dess lömska och korrumperande makt. Och så finns det texter som talar om pengar och tillgångar som Guds gåva. Och som något som kan användas både för att fördjupa vår relation till Gud och för Guds rikes utbredande. Och pengar, det är ju en naturlig del i vår vardag idag. Vi behöver pengar för att leva. Men Bibelns texter hintar om att pengar inte är något neutralt. Utan pengar gör något med oss. Det aktiverar oss och får oss att agera på olika sätt. Att köpa grejer, att investera i något, spara eller ge bort. Så när Bibeln talar om pengar så beskrivs det bland annat som en bedräglig makt. Som mammon, ett arameiskt ord för rikedom. En makt som inte går att lita på, men som också inte går att undvika helt och hållet. Pengarna i sig är inte det onda, utan vad pengarna kan göra med oss. Vad pengar får oss att göra. Och i grunden kan man säga att det handlar om vem som är herre i våra liv. Det är Jesus eller mammon. I en del av den här texten som Ingmarie läste i början så står det ju så här i Matteus 6:24 då. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så Bibeln beskriver pengar som en bedräglig makt bland annat och varnar framför allt för två saker när det kommer till pengar. Nämligen kärleken till pengar och rädslan att vara utan pengar. Det tänkte jag att vi ska titta lite närmare på nu. Så vi kan gå till första Timoteusbrevet 6, vers 8 och framåt. Det är Paulus då som skriver till Timoteus. Ja. Första Tim 6, vers 8 och framåt. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda. Det som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människan i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Så pengar i sig själv är inte det onda, utan vad pengar kan göra med oss och vad pengar får oss att göra. Kärleken till pengar eller begäret till att ha pengar, det leder lätt till undergång, skriver Paulus. Det är ganska domsord här. Usch. Ja. Men man kan säga att det gör att vi byter herre från Jesus till mammon. Jesus, han säger ju själv i Matteus, det som Ingmarie läste, att samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Utan samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Vad vi använder pengar till, vad vi spenderar pengar på och investerar i, det påverkar vårt hjärta. Och när Bibeln talar om hjärta så handlar det inte främst om bara känslor som vi kanske tänker idag. Utan på Bibelns tid så tänkte man sig att man tänkte med hjärtat och fattade beslut med hjärtat. Så vad vi använder pengar till, det påverkar vårt hjärta. Det påverkar vilken riktning vi rör oss i. Vad vi lägger pengar på, det påverkar hur vi lever våra liv och vilka människor vi formas till att vara. Som ett exempel så kan man ju nämna, jag vet inte om ni har några abonnemang på Netflix eller Disney Plus, eller det finns ju ett upphov av jättemånga olika saker idag. I alla fall för mig så gör det ju att jag tittar på fler tv-serier för att jag har ett abonnemang på Disney Plus. Det gör någonting med mig. Ni som äger hus, ni kanske också vet att mycket av tid och pengar går åt att fixa ett hus när man har köpt ett hus. Och inget av de här sakerna är ju fel i sig. Det hoppas ni hör mig rätt här. Men vi kan notera att pengar aktiverar oss. Vad vi investerar, vad vi lägger pengar på, det gör något med oss. Vi lägger ner intresse och engagemang där vi samlar skatter. Vilket är ju en varning, men det är också en fantastisk möjlighet. Där Jesus då uppmanar oss att samla skatter i himlen. Att investera i det som är evigt. Så Bibeln varnar oss för kärleken till pengar. Och den varnar oss även då för rädslan att vara utan pengar. Så vi kan gå tillbaka till Matteus 6 där Jesus talar om pengar eller tillgångar. Vers 31 där framåt så säger Jesus: gör det därför inga bekymmer. Fråga inte: vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gud har lovat att ta hand om oss. Och det innebär ju inte att livet alltid kommer vara lätt. Det vet nog de flesta av oss. Att följa Jesus, det innebär både höjder och dalar. Men han har lovat att vara med oss varje dag till tidens slut. Jesus som nu är Herre och har all makt i himlen på jorden, han har lovat att vara med oss. Därför behöver vi inte oroa oss. Sen är det lättare sagt än gjort, så många av oss vet. Men Jesus, han uppmanar oss att vila i att lita på att Gud har omsorg om oss. Och att vi istället ska fokusera på att söka Guds rike och hans rättfärdighet. Det är inte pengarna som är din herde eller din herre som tar hand om dig, utan det är Gud. Jag tänkte vi ska återvända till Timoteusbrevet, så säger man. Det är lätt att man sluddrar där på namnen. 6 vers 17. Det är Paulus som skriver så här: säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud som rikligt skänker oss allt vi behöver. Säg åt dem som är rika i denna världen. Här kan man sätta ett likhetstecken med vi i Sverige. För vi hör ju till den rika delen av världen, även om det finns människor här i Sverige som har det kämpigt, ska man också säga. Men de här verserna talar rakt in i vår tid. Många av oss har ju byggt vårt hopp på rikedomar på olika sätt. På kapital, på försäkringar, på välfärd. Vi har nästan säkrat upp hela vårt liv med hjälp av pengarna. Problemet är ju inte pengarna i sig, eller att vi har möjlighet att ha försäkringar och sånt, utan att vi tenderar att bygga vårt hopp på pengarna istället för att bygga vårt hopp på Gud som uppmanas till. Så vi behöver ju verkligen inte känna heller skam och skuld om man känner sig orolig över ekonomin emellanåt. Men vi kan och vi får också träna oss i förtröstan på Gud, att bygga vårt hopp på honom och tacka honom för allt som han ger och har gett oss. Och även be om det som vi önskar och det som vi behöver. Vi får vända oss till honom som är vår gode herde och som leder oss. Och försöka att inte låta oron vara det som leder oss i livet. Så Bibeln varnar oss både för kärleken till pengar och rädslan att vara utan pengar. Och i grunden kan man säga att de här varningarna handlar om vem som är herre. Vem är det som leder oss? Och vem är det som bestämmer i våra liv? Pengar beskrivs ju då bland annat som en bedräglig makt som inte går att lita på, men som också inte går att undvika helt och hållet. Och vi som vill följa Jesus, jag tror att vi behöver vara medvetna om vad pengar gör i våra liv och ibland ta den kampen som det kan innebära. Paulus, han försöker i ett annat brev, i Filipperbrevet, sätta perspektiv på pengarna och den här makten. När han skriver i Filipperbrevet 4, vers 12-13. Det säger Paulus att jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt, att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Det är Jesus som vi klarar att stå emot makten som pengarna vill ha över våra liv. Och klarar av att både leva i överflöd när vi har mycket pengar och leva i brist av den när det är lite pengar. Så hur ska vi då hantera pengarna är frågan. Jag tänkte dela tre punkter. Det är ju klassiskt predikogrej att man ska ha tre punkter. Inte alltid jag följer det, men tre punkter. Hur ska vi hantera pengarna? Först är, tänker jag, att vi behöver träna oss i generositet och givande. Att leva givande liv, generösa liv. Låt oss återvända till första Timoteusbrevet, Timoteusbrevet 6, vers 17. Och så läser vi några verser framåt där också. Återigen är det Paulus som skriver. Och han säger, se åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud som rikligt skänker oss allt vi behöver. Se åt dem att göra gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga och dela med sig. Så kan den samla en skatt som är en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet. Så Paulus råd gällande pengar, det är att göra gott, att vara frikostig och dela med sig. De som är rika i denna världen, vilket vi kan ta åt oss i Sverige. Att vara givmild, det är inte något som kanske kommer av sig själv. Precis som mycket annat i livet så kan det vara något som vi behöver växa i. Och det kan krävas träning och repetition. Vi behöver gång på gång träna oss i att ge och vara givmilda. Det handlar kanske inte främst om hur mycket vi ger, utan att vi faktiskt ger. Att vi ger regelbundet. Hur och vad vi spenderar pengar på, det påverkar åt vilket håll vi rör oss. Det formar vilka människor vi blir. Så för att bli mer fria från den makt som pengar vill ta över våra liv, så behöver vi träna oss att ge regelbundet. I grunden så handlar träningen i givmildhet också om en träning i tillit till Gud. Att han tar hand om oss. Och det handlar om en proklamation att Jesus är här i våra liv. Att den makt som pengar har inte råder över oss. Jag lyssnade på en predikan en gång om pengar, och då sa predikanten så här, som fastnade för mig. Han sa att pengar kommer alltid hitta ursäkter till varför vi inte ska ge. Jag tyckte det var lite talande. För pengarna, de vill inte tappa makten över oss. Klart det finns gränser för hur mycket vi ska ge. Så. Och ansvar. Men just det, pengar kommer alltid hitta på ursäkter till varför vi inte ska ge. Så därför behöver vi träna oss i givmildhet. Och på så sätt så gör vi liksom uppror mot den här världens makter. Och säger att det inte längre är de här makterna, pengarna som är herre över oss, utan Jesus. Och vi sätter vår tillit och vårt hopp till Jesus. Det som består och det som inte blir uppätet av mal eller mask eller stulet. Så hur kan jag öva mig att leva generöst, kan man ju fråga sig. Första tipset är ju att verkligen börja där du är. Vänta inte med att du ska tjäna en viss summa eller ha ett visst jobb innan du börjar. Pengarna försöker alltid hitta på ursäkter till varför vi inte ska ge. För pengar vill inte tappa sin makt över oss. Det handlar inte om att du kan ge mycket eller lite, utan att du ger. Så börja där du är. Ofta kan det ibland vara svårare när man har mer pengar att ge än när man har mindre. En annan tips som jag brukar få höra är att öva sig att leva generös. Det är att inte sälja saker om man inte nödvändigtvis behöver pengarna, utan att ge bort det. Träna sig i generositet. Skänk till second hand eller ge bort till vänner som behöver, istället för att sälja på Facebook Marketplace eller Blocket eller vilken sida man har. Det är ett sätt att träna sig att leva generöst. Bibeln talar ju också om att ge tionde, alltså 10% av ens inkomst. Det är inget måste, men det är inte heller en dum idé. Det kan vara en hjälp i att ta ut en riktning i givmildhet. Att aktivt varje månad sätta av en summa av de pengar som kommer in på bankkontot för att ge det vidare. Jag brukar använda det ibland för att försäkra mig om att jag faktiskt ger. Att jag faktiskt tränar mig i givmildhet och kommer ihåg det. Sen kan man ge mer än 10% om man har möjlighet. Det är fritt fram. Och inget måste, som sagt. Hur ska vi hantera pengar? Min andra punkt är att vi växer i att vara goda förvaltare. Bibeln ger oss också ett perspektiv vad gäller pengar. Nämligen att det egentligen inte är vi som äger våra pengar, utan att det tillhör Gud. Gud beskrivs som ägare till jorden och allt den rymmer. I psalm 24 så står det att jorden är herren med allt den rymmer, världen och alla som bor i den. I grunden så äger vi egentligen inte våra pengar, utan de tillhör Gud och vi förvaltar dem. Och det handlar ju främst om ett förhållningssätt kring hur vi tänker runt pengar. För att spetsa till det riktigt rejält så kan man, istället för att fråga sig hur mycket av mina pengar ska jag ge, så kan man fråga sig hur mycket av Guds pengar ska jag behålla för mig själv. Då bränner det till rejält, tycker i alla fall jag. Det blir svettigt, och här kan i alla fall jag ana den makt som pengar vill ha över mitt liv. Och jag säger inte det här för att vi ska känna oss skyldiga eller dåligt samvete. Det finns många olika perspektiv kring hur vi förvaltar pengar väl. Men det handlar främst om ett förhållningssätt kring hur vi tänker kring pengar. Är det Gud som är herre över mina ägodelar och pengar? Eller är det jag? Och vad gör jag egentligen med de pengar som Gud har anförtrott mig? Samlar jag skatter på jorden? Eller följer jag Jesu uppmaning att samla skatter i himlen, att investera i det som består? Det finns ett ansvar i det här, att förvalta pengar väl, att investera i det som har betydelse för evigheten. Vi ska ju notera att vi kan inte ge till allt också. Det finns så många bra projekt och så många behov i den här världen. Vi kan inte ge till allt och vi ska inte ge till allt. Men man kan fråga sig, vad vill jag investera i? Och finns det något särskilt kanske där du tror att Gud kallar dig att förvalta dina pengar? Det är bra frågor att ställa sig. I vissa fall så har vi också en överlåtelse och ett ansvar där vi inte hur som helst kan välja bort att investera liksom våra pengar och tillgångar i. Och ett exempel är ju familjen. Jesus, han kritiserar faktiskt fariseerna ganska starkt i Markus 7. När fariseerna hade idén att istället för att liksom ta de här pengarna man egentligen skulle ge till sina åldrande föräldrar, att istället för att ge dem till föräldrarna så kunde man ge dem till templet. Det kritiserar Jesus väldigt starkt. Det finns ett ansvar att ta hand om den familj som vi är en del av och vi som har fått. Och här kan man ju också lyfta andra gemensamma arbeten, till exempel i församlingen där man tillsammans har fattat beslut. Men så det finns ansvar, men att ge pengar och investera i något, man ska också notera att det kan vara väldigt, väldigt roligt. Hur kan man få delta i det som Gud gör? Man kan se det som en rolig lek. Jag vet att min pappa berättade en gång, han är en ganska generös människa, han gillar att ge saker. Han berättade en gång att han och mamma hade gjort liksom lite bussträck nästan. En familj i församlingen hade lite kämpigt med ekonomin. Och mamma och pappa hade möjlighet att kunna hjälpa dem. Så de berättade att de stoppade pengar i ett kuvert och stoppade ner det i brevlådan. Och sa ingenting. Och tyckte det var jätteroligt. Så fick de höra sen, familjen blev ju jätteglad. Liksom. Det var lite bussträck, men med glimten i ögat. Det var väldigt roligt, tyckte pappa. Så det kan vara väldigt roligt att få vara med i det som Gud gör. Jag har ju varit i Colombia en gång i tiden. När jag gick gymnasiet tror jag så bestämde jag mig att jag vill ge till någonting. Och då var jag inne på det här med att lära mig spanska. Så jag valde en organisation och valde ett ställe där man pratar spanska. Några år senare så visade det sig att jag kommer åka dit. Inte till Saxe-projektet, men väldigt, väldigt nära där jag under ett antal år har investerat pengar i. Det är lite roligt. Spännande. Vad kan hända? Hur kan Gud leda i det som vi investerar i? Så givande, det är spännande och kan vara ett äventyr. Och vi mår ofta väldigt bättre av att ge. Det är saligare att ge än att få, står det. Så tredje punkten, hur hanterar vi pengar? Jag tänker att vi gör det tillsammans med andra. Att vara kristen och att följa Jesus, det är inte något som vi menade att göra på egen hand. Livet med Gud är inget solprojekt utan snarare en lagsport. Och tillsammans så kan vi också öva oss i hur vi hanterar pengar. Vi kan träna oss i att både ge och att ta emot. Det kan vara nästan lika svårt för oss idag. Och i ett fotbollslag så är ju ofta inte alla lika bra på allt. Samma kan det vara på sådana här områden där vi får komplettera och lära av varandra. Vissa är kanske redan väldigt, väldigt bra på att leva generöst. Och där kan man inspireras och få imitera att leva generöst av dem som kan visa hur det ser ut i vardagen idag. Men att vi gör det tillsammans, hjälper varandra, det innebär också att vi ibland faktiskt behöver prata om vad vi gör med våra pengar. Och det är inte något som vi är vana med. Vi pratar inte så mycket om pengar idag. Men jag tror att vi ibland behöver prata med varandra om detta. Både om vår oro kring pengar, men också vårt ansvar i hur vi bäst kan förvalta de tillgångar Gud anförtrott oss. Så här kan man gärna leta upp någon i församlingen och prata om hur tänker ni kring det här. Eller prata i en hemgrupp exempelvis. Jag kommer ihåg att pengar inte är neutralt. Bibeln beskriver pengar som en bedräglig makt. Och ofta har saker större makt över oss när det är mörker. Det vill säga då ingen annan vet vad jag brottas med. Men när vi lägger fram saker i ljuset inför någon som vi har förtroende för, så börjar det ofta förlora sin makt över oss. Och så kan det även vara med våra pengar. Vi behöver emellanåt tillsammans med andra fundera över vad vi gör med pengarna på vårt bankkonto. Vi behöver hjälpa varandra att träna oss i givmildhet så att pengar inte får makt över oss. Så avslutningsvis. Man kan fundera över hur tränar vi oss i givande och generositet? Det är frågan man kan ta med sig. Eller vad samlar du och jag skatter i? Och hur tror du att Gud vill att du ska förvalta de pengar som anförtrotts dig? Och vem eller vilka kan du prata med angående hur du förvaltar de resurser Gud har gett dig på ett bra sätt? Återigen så handlar det här med pengar i grunden om vem som är herre. Vem som bestämmer och leder våra liv. Bibeln beskriver pengar som en bedräglig makt som ej går att lita på. Men som också inte går att undvika helt och hållet. Och vi behöver emellanåt ta den kampen. Jesus är en god herre, en god herde som är värd att följa. Och Jesus kom för att ge oss liv och liv i överflöd. Så låt oss följa den väg som han pekar ut. Och vandra på den väg som leder till liv. Det är lite svårt att prata om pengar. Är det något som sticker i ögonen så pratar vi om det efteråt. Men det är gott att nämna det. Liksom, för det är en viktig del av våra liv. Och som påverkar oss mer än vad vi kanske anar. Ska vi be tillsammans innan vi fortsätter gudstjänsten? Jag tackar dig Gud för att du är en god Gud, en generös Gud som ger oss av dina goda gåvor, Herre. Du ser det som vi talar om idag, om pengar och om givande, Herre. Jag ber att du skulle leda oss i hur vi hanterar de tillgångar som vi har fått, Herre. Hjälp oss att leva generöst och hjälp oss att leva klokt med våra pengar, Herre. Hjälp oss att ta liksom ett gott ansvar och förvalta det som du har anförtrott oss, Herre. Jag ber att du skulle visa åt var och en vad det betyder för oss personligen, Herre. Led oss och ge oss vishet, Herre. Tack för att du är en god Gud och en god Herre som vill oss väl, Herre. Jag ber att du skulle fortsätta möta oss nu i den här gudstjänsten, Herre. När vi får fira nattvard tillsammans och be tillsammans. Kom och möt oss och mätta oss med ditt goda. Amen.